Ebba, vad säger du? Vad finns det för knep att ta till om man tycker om musiken i en opera men inte riktigt är helt med på storyn?
Man kan alltid blunda och lyssna på musiken. Det är ju en beprövad metod också om du går på en väldigt experimentell och illasittande föreställning, en uppsättning som du inte klarar av. Ett tag så höll jag på att bli vansinnig för vad jag än var i världen. Och jag går alltid på opera. Opera är alltså min drog. Så då, det var liksom en period där, jag tror det var sent 90-tal, allting utspelade sig på herrtoaletter. Så till slut fick jag nog, och det var i London på deras National Opera, där jag skulle se maskeradbalen, och Amelia låg i pissrännan medan hon sjöng för sitt liv inför sin make då, alltså ber maken förstå att hon inte har medvetet bedragit honom. Så, då fick jag nog.
Men kan man någonsin älska en sån opera?
Jo, men jag älskar ju maskeradbalen. Men det är ju tyvärr så också med uppsättningar att det finns en del demonregissörer som jag faktiskt tror hatar opera. Och det är just de som man vill ha i vissa skeden. Det här gäller verkligen inte alla. Jag har sett fantastiska uppsättningar också. Men man blir liksom så ledsen över att de inte förstår vad opera är. För mig är ju opera, och det är ju därför som jag inte är en stor fan av Così fan tutte, som vi ska prata om. Men kort bara säga att jag vill ju komma till det där ögonblicket när mötet sker och på något sätt klingar inne i mig, och helst börjar jag gråta. Ja. Så enkelt är det.
Så enkelt kan det vara, ja. Mm. Ja, idag har vi då, som ni har förstått här nu, att göra med en knepig men ändå musikaliskt rolig opera att göra här i Operaguiden, och det handlar alltså om Mozarts Così fan tutte. Ja, varmt välkommen då till Operaguiden och till Wolfgang Amadeus Mozarts komiska opera Così fan tutte. Det är en lite speciell podd den här gången. Du som lyssnar hör att det sorlar i bakgrunden, och det beror på att Operaguiden livepoddas ifrån Bokmässan i Göteborg inför sittande publik. Hej på er! Vi ska prata då om Così fan tutte. Man brukar översätta den till Så gör de alla, och då är det underförstått att det är kvinnorna man syftar på med alla. Tutte säger man, inte tutti, som är alla, allihop. Redan i titeln är alltså kvinnor utpekade, och så kommer det fortsätta i den här operan ända till slutet. Mozart, han komponerade operan 1789, och det var hans parhäst Lorenzo da Ponte som skrev texten till operan. De hade jobbat tillsammans tidigare, var välbekanta med varandra. Det är inte sådär jättemycket känt om själva tillkomsten av operan. Och det är faktiskt ganska intressant, eftersom Mozart är en av de mest undersökta kompositörerna i musikhistorien. Men ännu mer intressant är att operan efter premiären 1790 har varit föremål för ett otal diskussioner. Och det är också den opera som har bearbetats mest av Mozart i historien. Nu säger jag varmt välkommen också till Ebba Witt-Brattström. En applåd! Du är professor i litteraturvetenskap, du är författare bland annat, många titlar. Och du är också väldigt intresserad och kunnig om opera. Du har redan avslöjat här att du hyser vissa tveksamheter inför den här operan, och det kan jag säga att det gör ju jag också efter att ha gått igenom librettot.
Nej, men jag älskar musiken såklart, men det är också så märkligt att jag inte få den att spela i huvudet, för normalt sett så är det så när jag har hört en opera att det tar ett dygn ungefär, så spelar jag upp den i huvudet. Det kallas valuta för pengarna, kan man säga. Men, och det är klart, det kommer lite, men jag har ett motstånd, det har jag faktiskt, och det är ju ideologiskt. Mm. Och jag är ledsen att behöva säga det, och det är väl därför som jag säger man kan lyssna, det är bättre att lyssna på den här operan än att gå på den. För den är jättesvår att sätta upp utan att halva salongen känner sig i alla fall lite småkränkt.
Men vi ska också säga att det är en opera, där du var inne på musiken, som inte har de här klassiska smash-hitsen vad det gäller arior, utan det är en hel del ensemble-nummer, inte desto mindre fina för det, men de där riktiga som sticker ut, de saknas faktiskt. Kontroversiell då har operan alltid varit, men på olika sätt, och vi ska återkomma till det. Nu så ska Per Feldzin få gå igenom själva handlingen, för den behöver vi ha koll på för att kunna prata om operan. Varsågod Per.
Così fan tutte är en ytterst klassisk berättelse. Två kärlekspar ska pröva kärleken innan de ska gifta sig. Eller rättare sagt, det är de två männen, Guglielmo och Ferrando, som vill pröva om kvinnorna, Fiordiligi och Dorabella, är trogna. De får hjälp av vännen och den gamle cynikern Don Alfonso. Den sjätte på scenen är kammarjungfrun Despina. Männen ska då klä ut sig, byta skepnad för att locka kvinnorna till felsteg. Ett ofta använt knep som många författare genom historien skrivit om. Vi hittade hos Ovidius, Boccaccio och Shakespeare. På Don Alfonsos inrådan och med Despinas hjälp tar männen ett storslaget avsked från sina fästmör. De är ju soldater, så de säger att de ska gå ut i kriget, men dyker strax upp igen. Då är de utklädda till albaner för att försöka att förföra de intet ont anande kvinnorna. Fast det är en klassisk berättelse brukar det här bli svårt för nutida åskådare och regissörer. Hur mycket ska kvinnorna förstå av förklädnaden? Ska de vara okunniga och lättlurade, eller luras de också? Ska de låtsas att gå med på trohetsprovet? Och om de gör det, är det för att ge männen en näsbränna? Vem kommer att lära sig vad av vem? På svenska i titeln Så gör de alla, eller Skola för älskande. Men om vi går till det som står i librettot, så blir kvinnorna i olika grad förälskade i fel fästman. De ser inte bakom den mustasch som männen har klistrat på läppen. Och dessutom flörtar männen med den andras fästmö. Dorabella blir den första som faller för den albanska utstyrseln hos Guglielmo. Och till sist låter sig också Fiordiligi övertalas av Ferrandos charm. Hastigt och lustigt ska det bli bröllop. Men då kommer alla militärer tillbaka, och därmed också männen, som sig själva. Allt avslöjas, allt är infekterat, männen har lurats och kvinnorna har varit trolösa. Och den manlige cynikern Don Alfonso kan utropa: Così fan tutte, så gör alla kvinnor.
Ja, tack för den genomgången Per.
Usch,
ja, det är någonting som skaver. Får man ens göra på det här sättet, tänker jag, lite surt.
Jo, jo, ja. Får man, du vet, konsten är fri.
Ja, den är ju det.
Den är det, den måste den vara. Men jag tänker också att nu var det lite tendensiöst, tycker jag, här. Per Feldzin tog ju tag i det här som om det var att de blev hjälpta av sin äldre vän och cyniker, kallas han, Don Alfonso. Men Don Alfonso är ju filosof. Och det här är väldigt viktigt om man tittar på det här som en slutet av 1700-tals opera, som det ju är, så betyder ju filosof någonting helt annat än vi tänker på idag. Ja, förutom att det naturligtvis även idag är så att filosofin tar bort alla komplicerande mänskliga relationer, och då åker ofta kvinnor och barn i badvattnet, eller vad det heter. Men annars så var det ju så på 1700-talet att det fanns ju en hel genre där man kan säga pornografisk filosofi eller filosofisk pornografi. Jag tänker på Marquis de Sades La philosophie dans le boudoir. Den kom 1795, så det är ju samma andas, samma tid. Alltså den publicerade han 1795, och den handlar ju om en filosof. Alltså det är ju filosofi i sängkammaren, tror jag det heter på svenska. Mm. En 15-årig flicka ska undervisas i erotikens filosofiska finesser. Den är ju pornografisk, men det var också så att Filosofiska skrifter ansågs ju också samhällsomstörtande, men då hade de till exempel kolportörerna som sålde böcker som var förbjudna. Filosofiska manifest på ena sidan av kappan med en massa fickor och pornografin på andra sidan av kappan. Så som en blottare så här, varsågod, vad ska ni ha idag?
I en och samma person.
I en och samma person. Och jag tänker att Don Alfonso är en sådan typ. Han är en filosof som är misogyn och kanske alltså, tycker du att det är roligt att leka med tanken att de skulle kunna gå i säng med fel person för att det är en promiskuös tid också. Så, så jag tänker, om du vill rädda den här operan, Britta.
Är det mitt uppdrag, menar du?
Nej. Men om vi då, kanske flera här, så att säga, så kan man ju tänka att Da Ponte och Mozart ändå har gjort honom till en så viktig aktör. Don Alfonso, det är ju han som...
Han är motor.
Han är motor hela vägen, och det är ju han som samlar ihop den här sensmoralen på slutet. Och han är alltså bara en... Det är liksom filosofin som sexistisk ideologi. Mm. Och så blir allt som händer är en slags illustration av den typen av filosofi i den tiden. Vad tror du om det?
Alltså, jag tycker att vi måste lyssna på hur han låter.
E la fede delle femmine come la lava fenice che vi sia ciascun lo dice dove sia nessun lo sa la felice fior di luci ora bella fior di luci la felice buona
Ja, här fick vi höra tre av de sex rollfigurerna i Così fan tutte. Och vi har ju redan kommit in på karaktärsbeskrivningar, så jag tycker vi fortsätter på den vägen. Det var alltså Don Alfonso vi hörde först och sen Ferrando och Guglielmo då som fick svara. Och här sjunger Don Alfonso: kvinnans trohet är som fågel Fenix. Många har... säger att de har sett den.
Men den finns inte. Alltså.
Nej, just det, precis. Ja. Många säger att man har sett den, men den finns inte, troheten då. Och här så vill han ju få de här två unga herrarna att pröva sina tilltänkta, och det här är början på operan. Men varför lyssnar de på honom, Guglielmo och Ferrando?
Ja, det är ju verkligen den stora knäckfrågan. Varför gör de det? De är säkert osäkra, och det är klart att det här handlar om väldigt unga. Det har ju också skrivits om att det är väldigt unga människor. De kanske är osäkra på sina känslor egentligen.
Och de kanske inte har någon erfarenhet.
De har ingen erfarenhet. Ja, pojkar, ja, alltså unga män hade väl en viss erfarenhet, men kvinnorna hade ju inte det. Men sen så är de även kanske lite småkära i varandras, tänker jag, fest med, eftersom de bestämmer sig för att
byta. Det är ju faktiskt kvinnorna som gör det valet så småningom. Jag tar den,
ja,
den
mörkhåriga,
jag tar den ljusa. Ja, ja. Det blir ju en ren slump. Det är kanske något de inte riktigt har tänkt på.
Nej,
de
så
går
att,
in i det här.
Ja, om man då tänker att det här är lite experimenterande pubertala ungdomar, så då blir det ju också lite mer förklarligt.
Men om man vänder på steken då, så gör alla män. För det är Spina som då är kammarjungfrun i operan. Och hon försöker trösta de här båda systrarna med att det finns ju andra män. I början av första akten när systrarna är så himla ledsna för att Guglielmo och Ferrando, de ska åka iväg för att sen då kunna komma tillbaka förklädda till albaner. Men då är de här systrarna väldigt ledsna. Och då säger Despina, ja, men det finns ju andra ni kan roa er med. För så gör ju männen. Männen är ju också otrogna.
Ja visst, och hon säger att det de har, det har andra.
Ja. Hon försöker städa över lite. Hon har mer erfarenhet av livet. Men vi har två intressanta citat här också då, just från Don Alfonso som är motor på ena sidan och Despina som är motor på andra. För Don Alfonso säger vid något läge: han som sätter sina pengar på en kvinna plöjer i havet och sår i sanden och hoppas fånga vinden i ett nät. Men då säger Despina: de är alla samma skrot och korn. De rasslande löven, de ombytliga vindarna är mer stabila än män. Så vi har ju två motsatser här.
Jo, det har vi. Men hela storyn går ju ändå ut på att lite förnedra kvinnorna mer.
Ja.
Men det brukar ju framhållas. Göran Gademann i sin operahistoria menar ju också det, att det, den är lite jämställd för att männen drabbas också.
Ja.
Men jag kan inte riktigt hålla med om
det. Du går
det.
Inte med på det?
Nej.
Men om vi återvänder till de här två männen då, Ferrando och Guglielmo, hur vågar de förföra varandras flickvänner när väl de har valt de här männen? Tänk om de blir kära på riktigt.
Precis som du säger, det är liksom, det är två gånger två. Det är väldigt symmetriskt på något sätt. Och så att du kan aldrig gå in i en av dessa på riktigt. Lära känna personen hos en av dem, utan det är hela tiden dubblerat också. Mm. Så det är väl det som ska ge den här lilla erotiska torsen. Så jag har svårt att psykologisera, måste jag säga.
Min tanke kring det här är att, precis som vi sa tidigare, att de vet inte bättre. För de är så unga och de är så oerfarna. Det behöver inte betyda att man ursäktar dem med det. Men de är ändå på något sätt, offer är fel ord att använda, men de vet inte bättre. Vi kan ta och lyssna på hur Ferrando sjunger när han är säker på sin Dorabella, att hon inte ska falla i akt 1. Det är ju så
det här minns man ju i och för sig. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt fint.
Hur hänger det ihop då? Musik och text?
Text, undertext och musik. Jag kan säga att musiken talar ju död på den där undertexten då. På texten också. Mm. Det är det jag menar, att
man kan
blunda och lyssna.
Det håller fortfarande.
Ja, jag tycker det är ju oemotståndligt på många sätt.
Vi går vidare. Vi har en, jag vill att vi lyssnar lite mer på musiken ändå. Fior di Ligi, hon sjunger arian Come Scoglio. Hon och Dorabella är alltså då Mozarts enda biologiska systerpar faktiskt. Vi lyssnar först så pratar vi sen. Ja, det här är ju en av höjdpunkterna också i operan. Här sjunger hon om hur hon ska stå stark och fast som en klippa. Hon tänker inte vika sig och gå med på de här albanernas flört. Hon är väldigt säker på sin sak och hon är också den av systrarna som står emot längst. Sen får vi inte glömma av heller att den här operan bara utspelar sig under några timmar faktiskt, eller väldigt dagar eller väldigt kort tidsperiod. Det är inte länge vi snackar om här. Ja, men jag sa ju tidigare att det är en kontroversiell opera. Och det har gjorts många räddningsförsök också. På 1800-talet till exempel så skrevs det en helt ny text när man satte upp operan. För man tyckte att systrarna var så skamlösa. Och därför så gjorde man så. Idag är det ju snarare tvärtom, att vi tycker att männen är skamlösa som gör som de gör. Men de här systrarna, de försöker faktiskt stoppa albanerna ganska många gånger. Och så tänker man, ja men där skulle historien kunna vara slut. Och så har de vunnit vadet mot Don Alfonso, men så fortsätter det. Och så kommer vi till ny punkt, där skulle operan kunna vara slut. Nej, då går de vidare igen. Varför gör Da Ponte så?
Då kan vi väl dra in inte bara den här långa historien från Shakespeare, så Temsenar i Bygge, eller Molières hustruskolan, eller... Men, ja. Utan också tänka att, herregud, 1790, vet ni, då har ju franska revolutionen just varit. Och då har det ju börjat utbildas såna här kvinnoklubbar. Det här står inte i våra historieböcker, men det är faktiskt sant, kan jag lova. De har ju börjat få tänka att de också skulle kunna bli medborgare. Och Lamp de Gour skriver om deklarationen av mannens rättigheter, som det heter på franska, om man och människa. Och satte in fam istället, alltså kvinna istället för man, och för det blir hon halshuggen, fast det är några år till dess. Men den här massiva backlashen, tänker jag, att nu måste man börja sätta ner foten. Det får verkligen räcka med att det är fler män nu som kommer att börja så att säga kaxa upp sig i och med den här revolutionen som går i svallvågor över och chockar resten av Europa, måste man tänka. Mm. Så det är liksom också en samtidspolitisk markering, att kvinnor kan man inte lita på. Kvinnor vet ingenting. Kvinnor är ganska dumma i huvudet, för de verkar ju uppriktigt sagt ganska dumma i huvudet i början, systrarna. Dessutom ska de egentligen vara sopraner båda två, fast nu brukar det vara en mezzo, va?
Mm. Dorabella brukar vara mezzo.
Ja, så att de ska vara så utbytbara. Mm. Alltså tänker jag musikalisk på något sätt. Mm. Lite så här soprandrill.
Mm. Lite sägring och lite...
Ja, lite kanariefågel i bur här. Ja.
Vi har Dorabella då, som vi var inne på. Hon är den som först faller för de här båda männens framfört, och hon sjunger om att kärleken är en liten spelvink.
Amore, un ladro cielo, un serpente l'amor, e toglie dalla pace, la pace. Come le piace per gli occhi al seno.
Ja, här sjunger Dorabella den lite då gladare, i rent melodiskt i alla fall, av systrarna, inte lika fast. Man kan fundera på då, hur ska vi göra för att sätta upp den här operan i modern tid? Det är många regissörer som har behövt knäcka den nöten för att kunna ta sig an den här operan. Man kan inte bara spela den hur som helst, den kräver mycket av både regissör och skådespelare. Vad säger du? Vad krävs av regissörer och skådespelare idag?
En ganska modern uppsättning hade de på Stockholmsoperan. Det utspelade sig i en sån här hippie-stil, ja, typ 60-tal. Make love, not war. Det funkade ganska bra, tycker jag. Mm. Så det går ju naturligtvis. Just för att man då hade den kontexten av fri kärlek och allt den där, den typen av drömmar som ju har funnits. Och, men annars så, alltså jag vet inte, jag tror ändå, här måste jag nu insistera på det, att det är just på 40-talet, 1940-talet, som man börjar damma av den här operan och spela den.
Riktigt ofta.
Riktigt ofta, det tycker jag är högintressant, för efter kriget så gällde det ju att sparka in kvinnorna i hemmen igen, när männen kom tillbaka från fronten, om man ser på det internationellt. Och då behövde man liksom blåsa liv i det här att ja, men kvinnor vet inte sitt eget bästa och de är lite falska och flyktiga. Så det är lika bra att vi kedjar fast dem vid spisen och där kan de stå och föda barn, som redan Luther rekommenderade. Liksom, ja, du förstår. Mm. Något sånt. Du ser inte övertygad ut.
Ja. Jag måste ju vara någon form av motpol till det.
Absolut.
I alla fall. Det är ju ändå public service vi har. Ja. När Skånska Operan satte upp Cosi för några år sedan, så valde man att förlägga handlingen till en tv-sänd dokusåpa likt Temptation Island, om ni är bekanta med den dokusåpan. Det är en dokusåpa som går ut på att man ska fresta varandra och testa sin relationsstyrka. Det är alltså både par och singlar som är med i den här dokusåpan. Och så här förklarar regissören Ola Hörding det.
Man kan inte spela den rätt upp och ner som den är skriven idag, för den har för många liksom moraliska tveksamheter då, tycker jag, för vår tid. De medverkande blir för dumma. Tjejerna blir bara korkade våp liksom, och killarna blir dumma, och det går inte. Men sätter man det här så kan man fortfarande spela operan som den är, som den är skriven, med de förvecklingar, de handlingarna och de liksom utspelen som finns. Men samtidigt så vinner man att man kan belysa, använda operan och belysa vår tid, och det tycker jag är väldigt bra.
Ja, dokusåpa-tanken, vad säger du om den?
Det är inte alls dumt.
Nej,
nej. Det kan jag köpa.
Ja. Ja. Du, vad tror du händer när ridån har fallit? För ja. De här båda paren.
Ja, alltså det är ju ett skarpt läge. Jag vet inte vad som kan hända. Nu, om vi tänker tiden så är de ju helt enkelt på väg att giftas bort, systrarna. Men eftersom det är paketlösning, systrar, så kan man ju swappa där. Så att det är möjligt att de gifter sig med sina albaner, alltså att säga. Ja, det vet vi inte. Och det är inte heller viktigt ju för operan. För det handlar ju bara om att männen ska få sina illusioner om att kvinnor går att lita på i kärlek. Krossade.
Mm. Don Alfonso vinner på slutet och sista ordet.
Ja, han vinner. Mm. För så gör alla kvinnor, bara så vi vet.
Men då är vi tillbaka till musiken då, där vi började.
Jag tycker vi låter musiken få sista ordet.
Ja, och då har jag valt ut ett parti där Don Alfonso och kvinnorna sjunger tillsammans. För att männen har gett sig iväg ut på havet och ut i krig, tror ju kvinnorna. Och det låter så här, Suave il vento. Mm.
Jag ger mig.
Ja, men jag ser ju faktiskt, såg flera stycken i publiken här på bokmässan i Göteborg som blundade just när Suave il vento spelades. Nej, men vi sätter punkt där. Tack så hemskt mycket, Ebba Witt-Brattström.
Tack.
Och tack också till dig som har lyssnat på Operaguiden idag. Fler Operaguider hittar du som vanligt på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Tack för idag och hej då.